Du lyssnar på I ekens tecken av Bodil Mårtensson, uppläst av mig Mats Eklund. Kapitel 1. Jag svär er evig underdånighet och total trohet, min högt ärade kung. Mitt liv är ert i strid och fred. Kung Erik Magnusson var synbarligen mer än nöjd med herremännens och rådsherrarnas hominium. Den upprepade hyllningseden från så många av den nye kungens undersåtar vid Varbergs slott denna välsignade 13 dag i Herrens år 1357 ringde berusande i hans sinne. Äntligen var det han som var kung, föremålet för allas vördnad och underdånighet. Han satt nöjd och trygg på tronstolen i storsalen på Varbergs slott. På hans knä vilade ett praktfullt storsvärd. Han såg sin undersåtes blottade nacke och handen kramade svärdets kavel. Ack, hur lätt skulle det inte vara att bara låta äggen fara över den. Erik visste mer än väl att han kunde räkna fler anhängare för sin sak än hans far, kung Magnus Eriksson, kunde den dag som idag var. Men bäst var att inte ännu visa sin maktfullkomlighet, utan spara det till senare tillfälle. Gott, svarade kung Erik därför. Res dig, gå i frid och fullfölj ditt löfte. Den skånske godsägaren Nils Truedsson lyfte blicken, såg den unge kungen som hastigast i ögonen och kämpade för att komma sig på fötter igen. De dryga veckor, ja nästan en hel månad, som han tvingats till slavarbete på hertig Bengt Algotssons palisadbygge i Lund hade satt sina spår på hans hälsa. Allt hade varit som hämnd för tystnad om vad som egentligen utspelat sig när upproriska skåningar, inklusive han själv och hans bror Jens, hållit hertigens frillokvinna Anna Maria Olofsdotter fången och plågad på Hjortarps sätesgård förra våren. Och trots att deras misshandel riskerat, och till sist även kostat henne, barnet hon bar på, så hade hon ändå inte förrått barnets far, hertig Bengt. Efter att Sture Olsson som mystiskt dött på palisadbygget hade Nils och hans gelikar fått genomlida smärtsam fångenskap och tortyr, men till slut frisläppts tack vare frillokvinnans vädjan. Och därför kunde de nu, trots alla vedermödor, stå här inför den nye kungen och villkorslöst ära hans makt. Kung Erik visste att han såg magnifik ut. Magnus kunde behålla sina avlagda gamla hovkläder. För nu lät Erik skrädda sina egna kreationer efter modernaste snitt. Ingen gammal sömmerska skulle längre ligga på knä och nåla och sömma om arvedräkter för att passa. Nu var kungadräkten han bar på specialsydd av finaste sammet från holländska läns och synnerligen kostsam. Färgen var utmanande rödockra med vävda koppartrådar insydda som fick skruden att glänsa. Det var krigarens färger. Och det var erövrarens glans. Ack, hur lätt hade inte han och hans män tvingat fadern till reträtt från södra delen av Sverige. Äkta krigare skrämde tydligen raskt veklingar på flykt. Det enda han beklagade var att han själv inte hade varit på plats här när den lede hertig Bengt Algotsson tvingats hasa sig ner för berget och försvinna ut till havs med svansen mellan benen. Men Magnus Nilsson Röde hade redan innan trohetseden livfullt återgett detaljerna kring deras sista strid och skulle bli rikligt belönad för sina insatser. Vilken sorglig syn han var, den för så uppburne hertigen, hade Magnus Röde skrattande vittnat, när han darrande hukade sig i skydd av bordläggningen medan eldpilarna strök längs relingen. Att inte en enda eldpil nått ens i närheten av fartyget och att Bengt Algotsson stått stolt i akten tills mörkret slukat det fullkomligt var inget som Magnus Röde låtit meddela sin kung. Han visste vad Erik Magnusson ville höra. Såklart att han hade gjutit mer servila ord i den nye kungens öra. Näste man att avlägga sin trohetsed var en kyrkans man. Biskop Jakob Kyrning var storvilt i kung Eriks jakt på offentlig allians. Men när biskopen annonserats och närmade sig den unge kungen kom ett svart drag i Eriks ögon. Biskopens korkåpa överglänste nästan hans egen skrud. Med guldtrådar.